Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hockeystudion sponsras av 1X2.se.
Hockeyvänner, efter en julledighet nästan lika lång som Luleås poängsvit är Hockeystudion tillbaka. Och om ni tror att Thomas Roos har bytt röst så är inte så fallet, utan det är jag, Hans Abrahamsson, idag som faktiskt får inleda. Men jag har både Thomas Roos och Mattias Kålan Karlsson med mig. Du Thomas, hur känns det att sitta tyst så här länge?
Ja, men jag fick gåshud av din påa där med liknelsen med Luleås poängsvit. Så att 5 plus hittills. Du är nya René Nyberg, låter det som.
Herregud, vilken komplimang. Hur har julledigheten varit, Kålan?
Den har varit väldigt bra, måste jag säga. Vi hade ju planerat att åka på en massa kupper. Det blev ju dessvärre inställt. Men vi har fått träna väldigt mycket med grabbarna och varit på is. Och sen bara vara med familjen och sådär. Så att det har varit väldigt bra.
Ni tillbringar en hel del tid i Leksand, både du och Thomas. Där springer ni på varandra mycket, eller?
Ja, det blir väl så.
Jag måste faktiskt säga att Kålan är faktiskt helt Voldemort. Han kan komma förbi ibland. Vad har du för? Du har ju en jättebil där. Vad är det för märke?
Jag har en Q7.
Ja, en Q7. Den ser ut som en stor tank som kommer där och äger hela Noret. Liksom. Men, och kan komma förbi och fråga, hej, skulle du med till lunch på Moskogen? Jag tycker det är så fantastiskt vänligt och schysst. Han är en trevlig kille och pöjk, Kålan.
Nej, det är inte lite så också på mindre ställen att man är lite mer så social och liksom bjuder in varann och sådär och bjuder med varann, eller?
Vi försöker ju få med de här storstadsgubbarna så de känner sig välkomna i byn.
Ja, du kan ju jämföra, Thomas, Stockholm, Leksand, är det skillnad, eller? Hur man umgås.
En stor skillnad är att på en mindre ort så vet alla vilka alla är. Man är aldrig liksom anonym. Och går man på Moskogen som är som ett samlingsställe i Leksand så blir nästan oro om inte typ Lillkaffe sitter vid sitt bord eller Tompen sitter vid sitt bord eller Hans Lodin sitter där och så vidare. Så att säga. För då tror man nästan att den personen är sjuk. Och så vidare. Den vad ska man kalla för utmaningen eller problemet eller hur man ska se det. Det kanske inte finns på McDonald's i Huddinge direkt då. För där ingen känner ju ingen när man går där.
Nej, precis. Men utöver att jag drog påan här nu så har vi ju faktiskt en nyhet i Hockeystudions podden. Lite negativ klang måste vi väl ändå säga, Thomas. Ska du berätta lite grann vad som har hänt?
Ja, lite silly season då, eller det är väl mer silly season, det är väl, vi kan väl ta bort det. Vi har tappat Dick Axelsson då, fast vi får se sen. Det finns rykten om att vi kanske inte tappar han helt och hållet då. Men han har ju valt att göra comeback då på hockeyplanen. Och jag är lite förvånad för att, vad säger du? Ska vi ringa Dick och babbla med det här till Abris kan vi liksom recensera och bedöma lite efter det tugget med Dick?
Superbra idé. Vi testar och ringer Dick, får vi se om tekniken är med oss här. Och då ska vi ha Dick Axelsson med oss förhoppningsvis om tekniken är med oss. Hej Dick!
Hallå! Tackar att man får vara med i vanlig ordning.
Jättekul att ha dig med här. Alltså, jag måste fråga rakt på sak här. Vad är det framför allt du kommer att sakna från Sportbladet?
Det är väl fantastiska kollegorna, varannan söndag podden och det är sorgligt, men jag kommer tillbaka, det lovar jag.
Gud vad skönt att höra.
Du lovade ju nästan att du inte skulle göra comeback och så gör du comeback.
Ja, jag frågar mig själv, vad fan hände egentligen? Men kärleken till att Djurgården ska klara sig kvar i SHL blev för stor. Så att, då kände jag, kan jag bidra? Ja. Ringer KG, då jäklar. Så att, nu är vi där vi är.
Vad är den starkaste känslan nu? Är det ångest? Är det glädje? Är det liksom eufori? Eller vad känner du starkast över det här nu?
Nej, men det är klart, det är ju såklart det är blandade känslor. Man vet ju vad grabbarna har gått igenom. Men jag kom ju med en väldigt positiv känsla, tycker jag. Man kan ju säga, det kan ju inte gå sämre. Det är vad det är. Förmodligen så blir det ett kvalspel. Och i min lilla spåkula så blir det ett kval. Vi vinner sista matchen helt enkelt och stannar i SHL. Där ska vi vara.
Så var det väl lite... kör Abris.
Vilka möter ni i kvalet?
Ja, men det blir nog Timrå som det ser ut, vad tycker jag. Sen kan det även bli Malmö också. Men känslan är att det är Djurgården, Timrå, bäst av sju blir det, va?
Ja. Vi hade ju många söndagar ihop här och mös och podda och prata lite. Du spelade lite med bröderna och det var lite paddel och sådär. Men jag fick ju en känsla av att det var kanske barnen som gjorde att du blev lite knuffad över kanten, att men det vore kul att se pappa spela hockey igen. Liksom. De har ju blivit lite äldre nu också, då kanske de kan uppfatta dig som hockeyspelare på ett annat sätt. Då. För det var väl så att de har tjatat på dig under hösten?
Ja, men så är det ju absolut. Och deras högsta önskan var, eller framförallt nioåringen då, treåringen älskar ju bara hockey. Så att hans största önskan var ju att jag skulle börja spela hockey igen. Och egentligen när det blev... Det konkreta egentligen, det var väl efter jag satt i Aftonbladets chatt där och frågorna strömmade in. Vad skulle jag göra om jag fick frågan? Och någon dag senare så ringde det. Så att, då kollade jag det med barnen. Vi har ju bokat lite Sälenresor, även lite Australien. Då frågade jag nioåringen, är det okej om vi ställer in Sälen för att pappa ska spela hockey? Och då sa han ja. Så att det var väl där vi, just då och då, så det blev ett besked egentligen.
Du gör en Djokovic alltså, ställer in ATP i, vad heter, eller Grand Slam i Australien.
Ja, exakt, fast under andra omständigheter, om man säger så.
Har du saknat det väldigt mycket under hösten, eller kom det nu precis på slutet där och få vara med där?
Nej, alltså egentligen, jag har absolut inte saknat ishockey någonting. Jag har haft ett fantastiskt liv, måste jag ändå säga. Jag har varit närvarande och ingen som har sagt åt vad man ska göra. Fritt med tider och allting. Så att egentligen är det ju liksom, det är barnen och kärleken till att Djurgården ska spela SHL. Det är väl det som är, men saknat, nej, egentligen inte.
Vad säger du, Hasse? Hur går det för vår poddkung här då?
Jag har ju faktiskt svarat på den i vår panel. Det känns som att...
Höll du igen då när du skrev svaret? Eller hur gjorde du det?
Nej, det gjorde jag nog inte. För det, normalt sett så hade de tyckt att det var en konstig liksom, rekrytering i det här. Men alltså, med tanke på hur dåliga Djurgården att vara och hur stor uppsida man kan få ändå att få in en sån spelare. För det finns ju väldigt få spelare tillgängliga nu som kan lyfta ett lag både på och vid sidan av isen. Så tycker jag att det kändes väldigt lågt. Det känns som båda parter ändå har ganska så här... Framförallt Djurgården har väldigt lite att förlora på att ta in Dick. Dick har väl kanske lite mer att förlora egentligen. För det kommer säkert att vara många skadeglada själar där ute som kommer att berätta hur jävla dålig han har varit. Och att Djurgården inte blir bättre om det nu inte går bra. Men i Djurgårdens fall så tycker jag liksom att det är en no-brainer egentligen. Och sen, vad jag förstått, så är väl inte lönen skyhög heller, den vanliga grundlönen. Utan det är väl eventuellt om Djurgården klarar sig kvar då, som de får betala ut lite mer. Och det känns som en väldigt bra deal för Djurgården.
Jag är ju, alltså, lyckas du med det här, Dick? Alltså, det är ju lite... Det är lite Mario Lemieux-klass på det hela. Han var ju borta två gånger, gjorde han väl comeback också. Kom tillbaka. Så gjorde han ju mål i... Jag vet hans sista comeback, eller ja, hans senaste skulle jag säga. Eller vi säger sista, jag tror inte han gör någon mer comeback. Då gjorde han ju mål i första matchen. Men det är ju få som klarar av en sån här sak. För det är ändå en av världens fem bästa ligor. Men det måste ju ha att göra med att du besitter en oerhört skicklighet med puck och klubba, och sen att du har ett okej fys som gör att du fixar SHL. Inte superfys, utan okej. Okay. Eller hur ser du på dig själv, att det är rimligt att det efter så här många månader kan göra comeback i vår högsta svenska liga?
Ja, men så är det. Nej, men jag känner ju egentligen, jag är ju, om man ska säga, jag är ju född med ett bra spelsinne, och det är ju det som gör att det går att göra en comeback egentligen. Det andra kan man ju träna upp rätt enkelt, men just spelsinnet är ju lite tuffare, och det har jag alltid levt på också. Och sen lite som Abris var inne på, liksom, det kommer ju sitta extremt mycket folk som kommer analysera varenda pass jag gör och berätta hur dålig jag är också. Så att, men mentalt är jag där, det kommer ju bli pannben, och liksom, så fort man tappar lite humör eller lite så kommer man ju bli totalt sågad direkt. Så att det är en utmaning utöver det vanliga, har jag sagt till mig själv. Och, men jag har gett mig fan med på att det här ska jag klara, och det här ska jag egentligen återigen skratta alla där ute att fan, den här killen kan fortfarande.
Återuppstår ABS-kedjan?
Vad är den hette?
Axel Sandberg, Fors Strandberg.
Ja, exakt. Det är
den, som den som bromsar sig till seger.
Ja, men det tror jag. Det är väl tanken, vad jag har förstått i alla fall, som att komma tillbaka och försöka lyfta grabbarna som har haft det lite tungt som hela laget. Så att, men det är ju samma sak, liksom, jag kommer inte komma in och dominera heller. Så att det kommer bli ett hårt jobb framförallt. Och det är man väl inte känd för heller. Men det kommer ta tid. Men kan jag göra laget bättre, så kan jag ta varenda hån eller gliring emot mig. Så att det rinner av, så mycket kan man säga.
Men du hann ju inte sätta din fot i omklädningsrummet nästan förrän det blev covid där. Har du något samband mellan ditt intåg och den stora smittan?
Nej, jag tror grabbarna har firat nyår rätt friskt på olika platser. Ja, men det var rätt skönt faktiskt. Vi tränade ju där i måndag, så det var några gubbar som testade positivt på morgonen redan. Och sen efter träningen så var det några till som testade sig och sköt fram matcherna, så att det är faktiskt otroligt skönt att man får lite mer träningar. Men nu börjar man känna att fan, det var ju inga jävla träningskontrakt jag ska på i alla fall. Så nu måste ju matcherna börja komma, tycker jag.
När kan du spela SHL-hockey igen? Alltså vilka fystester måste du upp med? Vad säger liksom Djurgårdens fysiokille där? Vad heter han nu? Är det samma? Är det fortfarande han Schumacher, eller vem är det som är kung där fortfarande?
Ja, men precis. Schumacher är ju fysio där och allt på den biten. Men sen är det ju Ölvestad som sköter fysbiten. Nej, jag kommer inte göra några fystester alls faktiskt. Utan jag kommer gå rakt in och träna och spela.
Jaha, du gör en Mario alltså. Mm. Ja, det är imponerande.
Ja, jag har inte tid med sånt där, vet du. Jag ska spela hockey. I gymmet har jag aldrig varit bäst. Jag är medelmåtta i gymmet, men ax så bra ute på isen.
Ja, men jättekul Dick, i alla fall att vi kunde ringa upp, och som sagt, det är lite sorg, jag känner det faktiskt. Det var jäkligt roligt att haft det med på Sportbladet, men det kändes skönt när du sa det, att du kunde garantera oss och framförallt våra läsare då, att det här kommer inte vara det sista vi ser av dig, eller läser av dig.
Exakt, jag sviker aldrig, grabbar.
Nej. Ja, du har varit en pålitlig lagkamrat. Så att, och vi önskar dig, precis som alla andra SHL-spelare, så önskar vi dig all lycka på isen.
Tackar och bockar.
Det är inte jag fattar, måste jag säga direkt. Det är ju att han lovade oss att han inte skulle göra comeback, och så gör han comeback. Hur många gånger ställde jag frågan Abris ska du inte göra comeback? Ska du inte göra comeback?
Ja, det var jättemånga gånger, men jag tyckte också att vi fick, alltså sista två programmen där vi hade med honom, så kände jag mer och mer att det här kommer att bli en comeback. Men före det var han ju iskall, då ville han ju absolut inte, och jag trodde ju inte det. Han hade ju, ska inte lyfta upp våran arbetsplats och så, men han hade ju faktiskt bra roll där, och jag tror att han trivdes väldigt bra med det också. Så att jag ser just den här fallhöjden som ändå är med hans namn, om det inte går bra. Jag trodde han skulle, ja, han är ingen fegis i alla fall.
Det kan man inte ge honom då. Det är väl, vi har väl, ska vi vara oroliga, Kolan? Kan det bli en till tapp? Hur stort blir vår förlust? Kan vi tappa fler poddstjärnor? under våren eller i vintern?
Nu klassar jag väl inte mig själv som en poddstjärna, men jag kommer att vara kvar. Det blir ingen comeback på SHL-nivå för min del. Jag är väldigt nöjd i Häradsbygden.
Men har det här med Dicks comeback liksom fått dig att tänka i alla fall liksom i lite nya banor, eller?
Nej, det har det inte. Jag har ju snart inte spelat på 3 år, så att jag är väldigt nöjd med att bara få åka runt och träna och spela med killarna i Division 3. Det är helt lagom nivå för mig. Jag har ingen ambition av att rädda någon eller inte. Jag vill gärna hjälpa Häradsbygden att gå upp i 2:an. Det vore bra för dels för hockeygymnasiet, men ändå också för bygden att ha ett lag till som ändå är i 2:an. Så det är väl det jag har som målsättning. Jag har inte så högre krav än så.
För Dick var det ju så här att det var familjen och äldsta ungen där, 9-åringen då, som tyckte att det vore coolt om pappa spelade SHL-hockey. Vad säger grabbarna då, Liam och Louie då? Vill inte de att pappa ska spela liksom, någon hög serie?
Nej, men de har ju sett mig så mycket. Det var mer för våra minsta. Han hade glömt bort att jag hade spelat hockey. Han var ju typ 2 när jag slutade. Men jag kommer ihåg, han stod ju nere vid Plexis. Han har ju sett mig, men han har ju glömt det. Sen nu när han har varit på någon HSS-match, så han är ju ett stort HSS-fan nu. Så för han så räcker det med att jag spelar HSS. De hade någon diskussion, vet jag, på förskolan där han går. Då hade det är några barn som har pappor som spelar i Leksand. Så då hade de sagt att min pappa spelar i Leksand. Och då hade Leo svarat att min pappa spelar i HSS, de är bättre. Så HSS är det laget nummer 1.
Där pappa spelar är alltid bäst.
Ja, vi får säga så.
Men du, hur kommer det gå för, ja, hur kommer det gå för Dick då?
Jag tror att det kommer gå bra. Han är ju ändå ganska lätttränad, den pojken, och han har ju ett spelhuvud som de flesta andra inte har. Han behöver inte vara bäst tränad. Han har aldrig någonsin varit det. Så jag tror att han kommer klara sig bra. Och sen precis som du säger, han är ingen fegis. För hans del så står ju väldigt mycket på spel. Det är inte vem som helst som skulle våga ta det här. Men det är sjukt modigt gjort av han, måste jag säga. Jävligt imponerande och kul att han visar ju ändå att han brinner för Djurgården och vill verkligen hjälpa dem kvar. Så all heder till Dick som gör ett försök till.
Men då lätttränad, det har jag hört i 20 år. Vad är lätttränad?
Att det inte behöver ta så lång tid innan man känner sig redo för att spela. Jag är inte lätttränad, men det är nog för att jag alltid har varit dåligt tränad då, kanske.
Men Dick har väl en ganska tung kropp också, har ni inte det?
Jo, men han behöver inte åka så mycket. Jag tror han, och sen så fort han får igång sitt adrenalin så då tänker han väl inte på att han blir trött eller något. Men han åker ju inte överdrivet mycket, han gör ju inte av med supermycket energi över hela plan som kanske vissa andra spelare gör som åker och jagar och checkar och kämpar och har sig. Han vet ju ungefär var pucken kommer att hamna, så han åker kortaste vägen dit.
Ja, och så behöver han ju liksom inte jobba med den här puckbehandlingen som kanske vanliga hockeyspelare behöver göra när man kommer tillbaka. Så det är ju oftast det att man är lite kantig och liksom pucken får inte med och studsar lite hit. Det känns som att den biten behöver han inte tänka så mycket på, för den sitter redan där. Så att han kan ju fokusera på det här med lite flås och lite den biten snarare än att bli vän med pucken.
Ja, precis. Sen får ju Djurgården in en spelare som vill hålla i pucken. När man tittar på Djurgården och spelar, det är inte så många som vill hålla i pucken. De är ganska dåligt självförtroende och de mår ju inte bra. Nu kommer det en kille som är, ja, dels är han ju jätteglad, han är rolig, han försöker ju få alla runt omkring sig att må bra. Och sen så om någon kommer och säger att Djurgården är dålig eller han är dålig, så skiter ju han i det, han bryr sig ju inte. Så en helt perfekt person och personlighet att få in i ett lag som Djurgården just nu.
Jag tänkte på en sak, Abris. Tror du Dick hade gjort comeback om Jocke Eriksson, ja, för detta genom matchen, hade varit kvar i Djurgården? Hade det gått då?
Ja, det är jätteintressant att du ställer den frågan, för jag tänkte faktiskt ställt den i intervjun när vi hade med Dick, men det, jag hann inte med det riktigt. Jag är inte alls så säker på det, utan jag tror att det, KG Stoppels intåg var lite, inte kanske att de inte alls gillade varandra sådär, men jag tror det var lite för mycket prestige i att ta in honom där. Jag tror KG har ju verkligen, KG Stoppel och nya sportchefen, han har ju verkligen gått på allt som har liksom någon typ av Djurgårdsanknytning och verkligen öppnat dörrarna för det, och där tror jag väl att det fanns en större öppning in för Dick.
Är det inte den här prestigen som har sänkt Djurgården lite? Eller?
Jo, lite grann kanske. Om man nu är prestige, eller om det är kanske att man blir odödlig på något sätt, att man tycker att man kan och vet allt och inte behöver ha så mycket goda råd från folk som tycker annorlunda. Jag tror att det är en stor del i det. Det har slagit över åt fel håll. Det kan vara väldigt styrka att liksom ha en egen linje att gå på och liksom stark tro på sig själv och hur man ska styra det sportsliga. Men det är också väldigt fin balansgång mellan att det liksom slår över och blir övermod.
Men du, Abris, som har bevakat Djurgården sedan Hovet hade dubbla ståplatser. Vad står KG för? Jag vet, jag tänkte bara kolla lite här. Jag tänkte spela en produktig. Ja.
Har inte haft mycket med KG att göra av någon anledning. Jag har bara sett hans namn i periferin där, så jag tror egentligen du kanske är bättre på det. Men jag vet ju att han haft otroligt många olika roller.
Jag har ju kollat upp det, för att jag har ju kollat upp det. Och det är, man ser alltid KG, man heter ju, det är ju bara en förkortning liksom. Så.
Föreningsmänniska liksom. Ja.
Ja, gissa då.
Kjell Göran tror jag.
Nej, helt fel. Helt fel. Vill Abris gissa också?
Ja, men jag vet att det är Georg i alla fall som är G1. Jag tror det är så här Carl Georg eller någonting sånt här. Ja. Eller?
Kurt Georg Stoppel.
Kurt Georg Stoppel. Just det. Ja, nej, men han är ju känns som en föreningsmänniska. Väldigt mycket föreningsmänniska. Har varit på otroligt mycket roller där. Jobbar mycket med ungdoms- eller juniorsidan ska jag väl säga. Och har väl ett väldigt stort Djurgårdshjärta. Och känns ju inte som en sån här som... Ja, alltså ganska diplomatisk människa på något sätt också. Sådär. Jag vill inte säga så springer runt och gör sig osams med allt och alla liksom, och har väldigt starka synpunkter om allt. Utan, nej, men säkert ganska stort förtroende hos många i föreningen. Sen när man är sportchef på SHL-nivå som kan rädda kvar Djurgården från det läget de har nu. Det är ju en helt annan sak, och det är ett jättetufft jobb.
Fast nu handlar det ju inte bara egentligen om våra, alltså, vad ska man kalla för SHL-sportchef. Det handlar ju precis som du säger, rädda kvar laget. Oh. Och då blir ju Dix blir ju som ett nyförvärv. Vi kommer säkert in på lite senare, man har förstärkt målvaktssidan och man har liksom dragit i alla livlinjer som finns. Man ringer till Storhamar och så vidare och försöker få tillbaka Toresen och så vidare. Men jag tror ju att han försöker ju bara vara liksom en snäll person som försöker få ihop det här. Alltså rädda mästarna ungefär då.
Mm. Ja, vi lär nog kasta oss vidare innan vi får Djurgårdspods stämpeln tryckt i ansiktet på oss här. Men först en Dick-intervju och sen KG. Ja, igen, ja, precis. Vi sitter ju här och babblar lite som att det är ingenting som har hänt och att allt är som vanligt och sådär. Men så är det ju inte riktigt, Thomas. Det är ju speciella tider även nu i år.
Ja, det är ju en pandemi nu. Och jag tänkte att jag skulle använda det här programmet lite som någon träning för mig. Då. För jag har varit så deprimerad här. Alltså hockeydeprimerad måste jag ha varit. Och det började med att jag satt och kollade på FOMs presskonferens här. Två eller tre dagar före julafton eller någonting. Och det är väl klart när man kollar på det. Och jag sträckkollade på dem om den tar 90 minuter och så vidare. Men då kom de här nya restriktionerna och så vips vart alla hockeyfester inställda på annandagen och sen i mellandagarna. Och vad händer sen? Sen kom det äckliga viruset covid-19 tillbaka och nu omikron säger att nu smittar alla spelare igen, så att nu går det inte att spela hockey. Så nu har det bara varit några matcher efter på 2022 och så vidare. Och jag tycker det var tufft. Jag trodde man skulle få, liksom, få se hockeyfester och allt vad skulle vara som vanligt igen. Men det blir ju inte det. Va? Och jag gillar inte det här. Jag vet inte hur ni kan stötta mig eller få igång mig. Eller hur ni kan göra för att säga att ja, men det här blir bra. Eller så är ni lika besvikna och ledsamma och tagna av det här också. Att vi har en tredje eller fjärde eller femte våg. Eller vad man ska kalla det för.
Har du några bra lyckopiller, Kolan, mot covid-depression?
Ja, men det var en bra formulering.
Nej, det har
är Häradsbygden. Ska man gå ner och kolla på bygda liksom? Är det det som gäller?
Ja, vi spelar ju ändå på fredagar, så det är ganska bra att gå efter jobbet och komma dit. Man kanske har tagit sig en öl eller två hemma och sen, inte vet jag, har med sig en fickplunta in, titta på lite hockey, blir alldeles varm i kroppen. Det kan väl vara något.
Ja, alla uppåkningar från backsidan där.
Ja, men precis.
Har du sådana här covidpass? Krävs det covidpass för att komma in eller?
Ja, men det gör ju det. Vi är ju ändå en seriös förening, så att det är klart att vi måste ha covidpass.
Ja, men allvarligt, hur har ni känt er då i det här då? Har ni tyckt det? Men det är bara helt, alltid så underbart.
Nej, men jag var skitdeppig också, hockeydeppig liksom. Jag satt ju och skulle följa JVM. Vi kom överens om att jag skulle köra hemifrån då, vilket var ett klokt beslut tycker jag. Vi hade ingen tillgång till spelarna och jag hade lagt upp hela mitt liksom jullov då, eller vad man ska säga, med JVM-nätterna uppe där och liksom börja med det. Jag gick och la mig 9 då på kvällen. För jag tänkte jag skulle vara redo till Sverige och USA på natten där. Och så kom ju beskedet, det bara PP-telefon, du måste vara beredd att göra TV och skriva tyck och bla bla bla. Och du är på väg att ställa in. Och så var det bara hoppa upp och... Nej, det var skitdeppigt faktiskt rakt igenom. Dels hur det sköttes där borta och sen hela det här med de här inställda hockeyfesterna här hemma i SHL och allt det här. Så att jag... Nej, jag var också deppig. Kolan.
Jag brukar googla Peter Forsberg highlights på YouTube för att må lite bättre. Vad har ni för liksom hockeypepp för att få igång pulsen och få ner blodtrycket?
Kör kolan först.
Nej, men det jag skulle säga, det enda som egentligen som är positivt för en annan som har barn som spelar hockey är just att de fortfarande får fortsätta spela. Jag tycker att det är svintråkigt med när man kollar runt i hallarna hur det ser ut. När det känns som att man likväl kan lägga ner. Men det är ändå viktigt att vi fortsätter. Och även för barnen. För vi har inte råd att ställa in en säsong till. Det kommer vara för många killar som slutar. Det kommer vara för många som inte får chansen att komma in på ett hockeygymnasium. Det drabbar så många. Genom att bara ta ett beslut att nej, vi skiter i det. Så varje dag som jag får åka ner till hallen och ta på mig skridskorna och träna våra ungdomslag i Leksand så blir jag ändå glad. Och vi får ju fortsätta spela matcher. Vi spelar dubbla matcher mot Mora idag till exempel. Så jag tycker ändå att för våran del så finns det ju en del positiva saker. Och jag hoppas att det fortsätter så här. Sen vill man ju såklart att övriga ska bli bättre och att vi kan fylla på arenorna igen och att vi kan börja bete oss som vanliga människor.
Engagera er i ert ungdomslag, det är Kolans tips. Hör ni det runt om i landet nu, engagera er ännu mer i ungdomslagen. Ni får jättemycket tillbaka och positivt.
Kanske det man ska göra då.
Ja, var med och hjälp till. Det finns nog, jag skulle gissa på att i varenda förening så är det ledarbrist. Så åk ner till hallen och var med och hjälp till, så då blir man glad.
Så länge det går liksom. Men vad ska vi göra, Thomas? Ska vi ställa in? Ska vi sluta spela? Ska vi inte ha någon nedflyttning?
Man får ju ta promenader varje dag. Man får gå upp på morgonen. Man får försöka liksom att skaka liv i sig. Jag hörde ju nu på söndagen när vi bandade här. Då hade Djurgården 10 spelare som hade covid. Jag vet inte. Vad hör du från Leksand, Kolan? Hur många är det som har covid där?
Nu tror jag att de var lite tidigare och åkte på det. Så att, men det var nog runt den summan också med killar som hade covid. Sen tror jag att fler av dem kanske är på väg tillbaka nu.
Ja. Men det kommer väl säkert bli bättre om vi, och det gör vi. Vi kommer ju reda ut och överleva den här veckan. Och sen får vi hoppas att liksom SHL har haft det här. Men jag tycker NHL, så det är bara studsar lag efter lag efter lag. Det tar ju aldrig slut där borta.
Men blir det rättvist det här nu då?
Nej, jag tycker inte det. Jag tycker inte det.
Nej, men ska vi göra då? Ska vi tog oss uppehåll också? Massa lag, spelare som ska åka bort. Då. Ska vi stänga nedflyttning eller vad tycker du?
Ja. Jag vet. Jag tycker inte det blir rättvist. Jag såg att det var något lag som skulle spela 10 matcher på 18 dagar. Vi säger att det laget då får massa skador någonting, eller skador på första målvakten. Är det rättvist då? Jag vet inte. Jag kan inte riktigt se det. Och sen, men samtidigt också om vi igen skulle göra som vi gjorde för, vad blir det, 2 år sedan, när man blir så årvild här, när de stängde SHL. Det skulle bli ett jäkla liv nu när Djurgården ligger så pissigt till. Så att jag tror väl att Johan Hemlin och Erik Ryman får fixa och trixa så in i Norden nu för att försöka få ihop det. Sedan hade jag, om jag fick vara gud över IOK och IOHF och även president över Kina, så skulle väl jag se till så att man flyttade OS ett år framåt. Och att då så har vi glömt den här skiten som kallas för pandemi. Jag tror det var bäst. Det känns inte bra i magen att genomföra ett OS. Och det är inte bara hockeyn. Jag såg skidlandslaget hade problem nu också och så vidare. Det känns inte bra att tvinga folk över hela världen och genomföra ett OS. Jag vet att det är väldigt mycket pengar det handlar om. Men skjut fram det ett år och så får vi hålla alla tummar och tår som finns att vi har en bättre värld då.
Hur långt är det här? Hur långt är det här OS-uppehållet?
3 veckor kommer de att vara borta alla gånger i alla fall, men spela.
Ja, det är ju knappt nu uppehåll nu. De kommer ju trycka in matcher under de här dagarna.
Ja, men då är det ju bara, nummer ett är ju att se till så att ingen spelare åker på OS. Det måste ju vara...
Men hur menar du då? Vadå? Hur menar du då? Alltså, då om du väl blir uttagen till OS? Nej, inte det gigantiskt stort för dig?
Jo, men det är ju speciella omständigheter. Jag tycker ändå, jag gillar det som Roger sa. Jag tycker faktiskt att han har rätt. Och jag såg någonting, så Wikegård var också ute och pratade på Instagram, tror jag det var. Just att klubbarna borde gå ihop och faktiskt bestämma någonting. Det funkar ju inte att skicka folk runt halva jordklotet. Så vi får inte ens ihop den här säsongen som är hemma. Det blir, som ni säger, det blir ju ingen rättvis. Det finns ju ingen rättvisa alls. Men om vi då kunde använda det här OS-breaket till att fördela matcherna jämnare, så kanske det kan bli någorlunda rättvist. Så det är väl egentligen enda hoppet vi har just nu, tycker jag.
Ska du eller jag, Brist, ta det här hur världshockeyn fungerar med landslagsuppehåll och så vidare?
Jag kan väl ta det lite snabbt. Det är ju lite grann så att ligorna fick ju medierättigheterna, kan man väl säga. De kommersiella rättigheterna fick de att själv förhandla fram sina tv-avtal och så, vilket har gett dem enormt stora pengar mot att man då släpper spelare till landslagsuppehållen. Det är ju den uppoffringen man har behövt gjort för att få ta över de här gigantiska kassakon då, som det har blivit mycket tack vare SHL också, ska vi säga, för de har varit duktiga att förhandla. Så att där finns det ju en problematik att har man ingått ett sånt avtal, då kan ju visa att SHL eller Svenska Hockeyförbund säger att jaha, men då tar vi tillbaka de här tv-rättigheterna, för nu har ju inte ni följt avtalet och släppt spelare till den vi anser är den största turneringen under en 4-årsperiod. Så att det är nog inte bara att sätta stopp, tror jag.
SHL har alltså avtal med Svenska Ishockeyförbundet. Ishockeyförbundet har avtal med Internationella Hockeyförbundet, som via ett samarbete med IOK har lovat att det ska bli en hockeyturnering på vinter-OS. NHL däremot har inget avtal med IHF. Tillhör inte IHF-familjen. Det är därför de kan välja att spela som vanligt under OS.
Ja, det är ju lite grann så. Så att det är ju inte bara för SHL att säga nej heller. Sen kan man ju alltid ha lite backtalk med de spelare som är uttagna och säger att har inte du lite ont i ljumsken ändå, Christian Folin? Det är nog bättre att du är hemma och vilar upp den. Den vägen kan man ju naturligtvis gå. Men att gå ut och säga att vi bojkottar, det kan nog bli väldigt kostsamt för SHL, skulle jag vilja påstå. Eller vi stoppar spelare.
Hur stort är OS i KHL, Kolan?
Vad sa du? Hur stort?
Hur stort är OS i KHL?
Det är ingen aning om. Det vet jag inte alls.
Okay. Jag får ju en känsla av att OS är gigantiskt i Mother Russia. Alltså att få vinna OS för Ryssland är det största man kan vara med om som hockeyspelare.
Ja, men ryssarna har väl oftast inget alternativ, eller de måste ju åka. Jag tror det är knappt så det går att skylla på någon skada där, utan är du aktuell för spel, då ska du spela. Punkt slut.
Ja, och jag tror ju Ryssland ser en jättemöjlighet att vinna turneringen också nu när Kanada och USA inte får med sina bästa spelare. Även Sverige till viss del då, men alltså de tyngsta konkurrenterna kommer ju med betydligt sämre lag än vad ryssarna kommer att göra, som har ja, halv, rätt mycket spelare i kvar i KL som är väldigt duktiga i alla fall, kan man säga. Så att de kommer inte att vara speciellt intresserade av att ställa in, skulle jag vilja påstå.
Men nu får ju,
och sen har du ju...
KHL har ju jättemycket problem med covid nu också. Så då får väl inte de spelarna åka i vilket fall.
Nej, jo, fast jag, alltså, Kina och Ryssland, de har ju en jättenära relation. Så ja. Ryssland kommer inte stoppa några spelare och åka till Kina.
Nej, men jag tänkte, finns det inte regler? In. Finns det inga regler för hur långt tillbaka i tiden?
Du ska göra. Du ska väl vara två tester inom 92 timmar eller någonting, misstänker jag, innan du får komma in i landet där.
Okej, okay, jag trodde det var att om du precis nu har haft covid, så då kan du inte...
Tro. Inte så här långt innan.
Vi behöver inte sitta och gissa heller, kanske.
Nej.
Vad skönt är att vi inte behöver bestämma det.
De svenska hockeyspelarna får en app två veckor som varje dag två veckor innan de åker skulle de fylla i den här då. Och det är kanske ett krav som IOK har, och då innebär det ju att det är fler eller samtliga hockeyspelare som också har två veckor innan, då ska man vara frisk då. Så att, det gäller ju att rätt spelare, och det är också intressant, men it's all about the money, jag har full förståelse för det, men det är väldigt intressant att vi säger att Rysslands fem bästa spelare inte kan åka på grund av att de inte får covid nu, utan får covid om tre veckor. Jag menar, hur rättvist blir hockeyturneringen då igen? Det är ju, ja, jag tycker att det här är märkligt.
Ja, vi kommer nog inte att... det kommer nog att bli ett OS i alla fall, det är jag ganska övertygad om inte det händer något väldigt spektakulärt nu på slutet här. Men vad säger ni, ska vi snacka lite hockey också, eller?
Ja, eller det tycker jag.
Ja, vi gör det. Fortsätt.
Ja, jag sa, jag mår lite bättre nu i alla fall, så nu har jag fått prata av mig, så att, tack för att ni lyssnar på mig.
Ja, det är lite grann det här programmet är till för. Det är terapi både för publiken och för programledarna, kan vi säga. Så att, eller för deltagarna i studio. Om jag säger Luleå och Färjestad, då, vad säger ni då?
Jag tycker Luleås spel senaste tiden får mig liksom då att minnas hur det var för några år sedan, det här att det inte gick att skapa några målchanser mot laget. Det kan vara så oerhört frustrerande om man har liksom spelat på oddset på motståndarna, eller man ska se matchen, och sen det blir inte så underhållande, men det är oerhört effektivt. Och sen har ju målvakten Lassinantti varit helt grym på slutet här. Så jag är imponerad av Luleå, måste jag säga. Färjestad kan väl släppa till dig, Kolan, vad du tycker.
Ja, jag såg i deras match här, var det igår? Eller igår var de spelade, va? Målvakten var ju helt fenomenal. Han stod ju på huvudet långa stunder i matchen. Men de har ju verkligen hittat ett sätt nu och verkar hitta sitt spel igen. De ser ju mycket, mycket tryggare ut, och det känns som att de mår lite bättre. Får man lite poäng med sig
inte
också.
Inte bättre än Monke, men bättre än Abris då. Vad säger statistiken om Luleå och Färjestad?
Ja, men alltså det vi pratade om med Luleå i början, om vi tittar på det, om vi var med Luleå, så var ju Luleå, hade ju extremt dålig, alltså, målvaktsspel och egentligen effektivitet också. En PDO som var dålig. Man hade ett special team som var jättedåligt också. Det sa vi väl alla tre, att på sikt så kommer ju Luleå inte ha seriens sämsta målvaktspar, utan de kommer troligtvis att ha seriens bästa målvaktspar. Så det kommer ju att de här siffrorna kommer att åka upp. Normalt sett ska Luleå vara ett av ligans absolut bästa lag i boxplay. Normalt ska de vara helt okej i powerplay också med Womark. Och det är precis det här som har hänt. Alltså Luleå har ju fått ett riktigt bra målvaktsspel. Man är bästa special teams-laget egentligen i hela serien. Man är grymt bra i boxplay, som man ska vara. Så att det är ju mer att det har återgått till det normala. Jag tror ju också att Sami Leppestös intåg har betytt väldigt mycket för Luleå. Han, jag vet inte vad man ska jämföra, men han ger sånt förtroende runt sig, tycker jag, på isen. Sån lugn och fin spelare. Så att jag tror att det är lite de sakerna som jag nämner här är det framförallt med Luleå som jag känner.
Har du lirat mot Omark någon gång, Kålan?
Mot Omark? Ja, det har jag. Han är svår. Han är ju en...
Ja, men på vilket sätt då?
Ja, men han är så otroligt stark på pucken. Det finns ju så många klipp man ser han på YouTube och sådär. Han, det är som att han har en brottningsmatch med en hand med en spelare samtidigt som han gör någonting med pucken och kan spela in den till någon som är fri framför mål. Och som jag säger, han har sån otrolig koll på pucken och på omgivningen, så han är sjukt svår att få tag på. Sen är han är riktigt elak, den där lille grabben. Han nöjer sig inte med att man får fast han i sargen, utan han försöker slå sig lös och sådär. Så han är en jäkla svår spelare att möta.
Jag såg han en match här och jag liksom följde honom och han ser så där obehaglig att liksom möta på isen, för man vet aldrig riktigt vad han gör, och så kan han bara släppa den mellan benen och så blir det nästan öppet mål för medspelaren.
Mm. Nej, han har högt hockey IQ.
Sen är det väl något Luleå saknar som jag tjatar vidare om. Så jag tycker inte att de har någon riktigt bra målskytt. Och det är hemma i Omark också, tycker jag. Alltså att han inte har någon som kan förvalta mer hans, allt det han ändå skapar. Så det är lite så här Kinnimin och det är lite så här, ja, men du vet, Einar Emanuelsson, iskall, Jonas Rast. Det finns liksom ingen. Han ska behöva ha en lite bättre sidekick faktiskt med sig, Omark. Då har Luleå blivit ännu giftigare i, men det är ju så med Bulan. Han vill ju inte att spelarna ska göra mer än 30 poäng, för då är det risk att de försvinner bort. Så han sprider ut allt liksom under 30 där, så att det är jämnt ungefär. Det är ju sällan någon i Luleå som gör så mycket mer än 30-35 poäng egentligen. Och så får de behålla stora delar.
Är det inte ganska bra att vara en lagmaskin också?
Jo, jättebra. Absolut. Men jag tycker om man har spelare som Omark, så vill man ju få ut maximalt av honom. Och där tror jag att han behöver ha en väldigt bra sidekick bredvid sig faktiskt, för att få ut maximalt, även om jag tycker att han har varit bra. Färjestad, jag var faktiskt inne och tittade på dem där. Alltså Peter Jakobsson fick ju sparken den 16 november, tror jag det var. Och sedan dess har Färjestad spelat 15 matcher och man har vunnit 11 av dem. Man har släppt in 40 mål på 15 matcher. Då släppte man in 8 mot Luleå. Så räknar vi bort dem som har släppt in 32 mål på 14 matcher. Det är väl den stora skillnaden, tycker jag, med Färjestad. Att man släpper in mer än ett mål, eller mindre än ett mål. Vad blir det? Ett mål mindre i snitt per match än vad man gjorde tidigare. Och det tycker jag också avspeglar sig i hur man agerar. Det är ingen slump att det är så, utan Furch har blivit bättre och bättre. Men framförallt tycker jag man ger lite mer kärlek till det här skitjobbet. Det här lite försvarsspelet. Alltså det är min uppfattning om Färjestad. Vad tror ni? Är det Wallin-effekten eller vad är det som har hänt?
Ja, men jag har ju funderat på det här. Alltså vad en sportchef, eller general manager eller sportdirektör, eller vad nu Wallins titel är, vad det kan ha för effekt. Jag tror att man bytte ut assisterande tränarna i slutet av förra säsongen, eller ja, nästan för ett år sedan. Då. Och det kanske var att spelarna var lite less eller trött på Peter Jakobsson, som kanske liksom hade lite panik och kände att nu har han gjort allting, varför levererar inte folk och så vidare, va? Men det har ju blivit en oerhörd effekt, alltså. Jag kan inte fatta hur, om någon på ett kansli hoppar av, hur det kan ge för effekt för laget, va? Men som Gustav Rydahl, vad har han gjort? 8 mål senaste 15 matcherna eller någonting sånt där. Det är, alltså, vissa spelare måste ha bara liksom fått världens effekt av att de måste tycka att Jakobsson var pain in the ass och tycka att nu älskar jag hockeylivet igen. Och sen är det så att, ja, i alla fall i början så fick jag en känsla av att de vann en del jämna matcher. Och då får de väl medvind och det går lite lättare och bättre. Och man får det här klassiska Leif Bork-momentumet. Och sen börjar ju målvakten stoppa puckar också. Så att, så skulle jag vilja sammanfatta det hela.
Blir det inte lite så här ofta när det blir en förändring i en förening, man sparkar en tränare eller man tar bort någon annan, att det blir någon form av krismöte och sen så knyter man även, och ibland så lyckas man och ibland så lyckas man inte, men oftast så i många fall så får det ju kanske en förbättring med att göra någon slags förändring, och det kanske inte var så mycket som behövdes med Färjestad. De har ju bra spelare och så vidare. Men mer att de bara okej, okay, shit, nu fick han sparken, nu är det dags för oss att gå samman Och så gör de det och börjar gå tillbaka och göra de här, som vi säger, skitjobb. Och de börjar göra alla små saker först innan man ska åka igenom hela laget och göra mål. Det är små grejer som gör stor skillnad.
Ja, så tror jag det är lite grann där också. Det är Jakobsson igen del. Nu tror jag inte att spelarna hatade honom. Så jag menar, många av dem kom ju hem till Jakobsson. Alltså, menar, det tyder väl ändå på att man inte har någon jättedålig relation. Men även det här med Linus Johansson som varit lagkapten. Jag tror det var bra också att Haukeland lämnade. Det blev ingen bra situation där med han som skulle tävla på lika villkor som Furch. Jag menar, det förstår ju alla att det blir ju inte lika villkor när man värvar in en sån målvakt. Så att jag tror att det har skapat en bättre balans och harmoni i de här förändringarna man har gjort i laget. Så att det är... Och sen framförallt det här med jämna matcher. Jag tror inte det är någon slump att man vinner jämna matcher, utan det är ju just det här det handlar om, att de lagen som är noggrannast med de här detaljerna i försvarsspelet, de vinner ju oftast de här jämna matcherna. Jag tycker att Färjestad blir bättre. Man prioriterar det på ett annat sätt, tycker jag. Och sen tycker jag även att man spelar sig ur bättre från egen zon. Det jag har sett att det finns en lite mer struktur där också.
Tänk om man börjar måla powerplay också den här säsongen. Sista 15 matcherna så har ju inte PP fungerat heller. Man ligger väl bara på en procent strax över 10. Men tänk om man får igång det, då kan man nog börja fundera på Labatt på allvaret på Stora torget.
Ja, nej, men de har definitivt, de låg 9 då när Jakobsson lämnar. De ligger 5 nu och är ju stadigt på väg att gå uppåt i tabellen. Och precis som du säger så är ju special teams generellt är ju rätt dåligt, powerplay framför allt. Men special teams har ju varit ganska svagt under de här 15 omgångarna. Så det finns ju sparkapital där också. Absolut. Jag måste kolla, alltså Per Åslund, Kolan, du spelade ju ihop med honom en säsong, även om du inte var där hela, men alltså, vad har du att säga om Per, som nu blev historisk, ska vi väl säga då, med 679 matchen i Färjestad-tröjan?
Ja, det är sjukt häftigt. Jag spelade med han ett år där och man känner ju ändå så här någonstans, alla de här storspelarna som har funnits i den här föreningen med Håkan Loob och Jörgen Jönsson, ja, alla som finns på Tommy Samuelsson och allt vad det nu är. Nu är han störst utav alla. Mest antal matcher, det kanske är folk som har vunnit flera. Jag vet inte hur många guld har Åslund. Har han 3-4 stycken eller?
Nej, 2 stycken.
2. Ja, han är, ja, men det är ju en otroligt ödmjuk människa och han tar ju sällan några stora rubriker. Det är alltid andra spelare det skrivs om, men likförbannat så är han där och gör 30 poäng i stort sett varenda säsong. Så jag tror att det är en väldigt omtyckt lagkamrat och en genomsnäll person. Så man unnar ju verkligen en sån människa att få vara mäster Färjestad-spelare. Det är skithäftigt.
Alltså för mig är han ju som en sån här, vad heter det, schweizisk armékniv på något sätt. Jag tycker han är bra på så mycket. Han kan spela i så många olika roller och liksom användbar överallt. Om det så är ytterforward i första kedjan eller center i fjärde nästan. Så han är väldigt, och väldigt duktig på att göra andra spelare bättre. Har aldrig varit med om en sån här kedja som nu när Per Åslund-kedjan floppar totalt liksom. Utan oavsett vad han är, så den kedjan gör oftast bra med poäng och gör det bra liksom.
Jag tycker Patrik Karlsson påminner mycket om han också i Frölunda. Jag tycker de är lite lika sådär. De är bra på många saker, men inte kanske skitbra på något speciellt, utan de är bra på det mesta.
Ja, jag funderar på Abris. Det känns som en sån här stående inslag att vi haft nästan en text liggande i vårt publiceringsverktyg SMP varje år som går, att Per Åslund ska lämna Färjestad. Jag funderar på varför har de haft såna tvivel på att han ändå levererar år ut och år in?
Det har ju varit en följetong, som du är inne på, under Peter Jakobssons tid, framförallt med Per Åslunds kontrakt. De har ju inte riktigt varit överens om hans värde i laget då. Jag tror man har tittat Färjestad lite grann på helheten där. Hur mycket, liksom, hur mycket stackar han i omklädningsrummet? Hur mycket liksom hjälper han de yngre spelarna och så vidare och så vidare? Ja, Kolan kan ju Åslund bättre, men jag tror att han är ganska mycket att han, det han gör han liksom säger han inte, utan det gör han mera på isen och visar med exempel och sådär. Nu chansar jag bara lite grann, men det är min känsla i alla fall. Jag tror att Färjestad som är van vid ledare som Wallin och Jönsson och Thomas Rodin och allt vad det heter, Peter Nordström och så, de kanske tyckte att, ja, Jakobsson kanske inte tyckte liksom att han riktigt var den där stora ledaren som skulle liksom ha betalt därefter. Men ja, det har varit lite tråkig historia där. Jag tycker att han på isen och med poäng och det jobbet han gör och allting, så har han verkligen bevisat att han är en spelare som ska ligga högt i lönehierarkin, tycker jag, i Färjestad.
Han gjorde 8 poäng på 6 slutspelsmatcher i våras.
Mm, ja. Ja, nej, men han levererar. Det kan man inte säga något annat om, utan det är en skicklig spelare. Sen är det väl ofta så där spelare som är därifrån, från Chile, och man kanske tar dem lite för givet, att de har aldrig tjänat speciellt bra och liksom alltid legat lite lägre kanske än spelare som kommer utifrån, och så har man lite svårt att höja upp dem till den nivån de ska ha.
Hemmarabatten, där är också någonting som det talas om. Hur uttalat är hemmarabatt, kolan i SHL?
Jo, men det är ju så att om du kommer från byn oftast, eller stan, så räknar klubbarna med att om man kommer hem och spelar, då gör man ju det för att man vill vara hemma. Då behöver man inte ha riktigt samma lön. Det kan ju också vara så att det är en spelare som inte kommer därifrån, men som kanske har spelat i föreningen i 5-6 år och man får barn och så vidare. Då kan man också som klubb då använda den här hemmarabatten, för att då vet man ofta att spelarna har rotat sig lite grann och man har barn som går på förskolan eller skolan, och då vill man gärna stanna kvar, och då kanske det är värt, ja, inte vet jag, allt ifrån 30 till 100 000 i månaden. Det är väl så det ser ut.
Så Guldsmedshyttan behöver inte pröjsa så mycket när du ska spela för dem?
Vad sa du, Thomas?
Guldsmedshyttan behöver inte pröjsa så mycket till dig när du ska spela för dem, så kan man säga dem. Din hemrabatt är ganska stor där.
Ja, jag tror inte att Guldsmedshyttan behöver nog inte oroa sig för det. Jag kommer nog inte att göra någon mer match i Guldsmedshyttan, tyvärr.
Joakim Nygård är 29 år. Han är den som jagar liksom Åslund. Tror ni han har chans att slå honom också? Han måste ju stå upp till, jag ska kolla lite på Elite Prospect så jag säger rätt här. Men Åslund har ju 679 matcher och Joakim Nygård 372. Och han ska pumpa in 300 matcher till då, ska man göra för att slå Åslund då.
Ja,
29 år.
Problemet är väl att Åström kan, eller problemet, men Åström kan ju spela ett par år till också, så man kanske får plussa på liksom en 100 matcher till där. Mm. För han känns ju väldigt fräsch i kroppen. Ja. Och jag är 35 nu, Åström, kan jag tänka mig, va?
Ja, han är född 86.
Ja, måste vara 35. Och jag menar, han kan nog spela till 37-38 utan problem. Då blir det nog tufft för Nygård. Jag tror nog Nygård kan komma upp i det som han har nu. Men frågan är hur många till han plussar på där, Åslund.
Åslund är ju extremt bra tränad också. Så han, som du säger, han kan nog hålla på ett par år till. Bara han får ett kontrakt som är okej.
Men jag gillar ju snackisar. En av de stora snackisarna har ju ändå varit den här händelsen mellan Johanni Tyrväinen och Joel Lundqvist på slutsignalen där i Skandinavium. Thomas, kan du ta en kort resumé där bara, vad som hände?
Ja, men som jag uppfattade så var det väl, alltså, det var väl en het match då. Det var ju inte så många mål den här matchen, och Frölunda jagade väl en kvittering mot Luleå i slutskedet. Såklart var Joel Lundqvist på isen och även Luleås Johanni Tyrväinen, och så var det väl en tekning som inte gick som en vanlig tekning, och det var ju slutskedet av matchen. Men Joels klubba hamnar under Tyrväinen. Tyrväinen blir förbannad, gör en sucker punch kan man väl säga på Joel Lundqvist snett bakifrån, och det blir ett jätterabalber, och där slutar man. Tyrväinen får, och givetvis, det här är ju två lag som har heta supportrar, så det har varit väldigt omdiskuterat det här, vad som var rätt och fel, och om domaren är dum i huvudet, om Joel är dum i huvudet eller om Turväinen ska skickas till Gulag och sådär. Men Svenska Hockeyförbundet bestämde i alla fall genom disciplinnämnden att Turväinen ska stängas av i 2 matcher då. Det var väl så. Var det korrekt, Abris?
Ja, jag tror att det var korrekt. Och Kolan var ute och svinga på Twitter. Svinga inom citationstecken. Och tyckte att det var korrekt att Turväinen blev avstängd, va?
Ja, det tycker jag. Det är helt okej att det blir 2 matcher. Det behöver inte bli mer än så. Det är inte så att han på något sätt knockar han. Men den kan ju ta illa om man har otur. Nu tror jag kanske att Joel har tur att den träffar ett öronskydd eller någonting. Men det kändes rätt så onödigt överhuvudtaget. Det såg ut lite grann som att situationen var slut, för det lugnade ner sig. Och sen så bara, nej, jag ska fan ge på honom en smäll. Det var ungefär så det kändes när man kollade på reprisen. Men samtidigt går ju reprisen saktare också. Så, ja.
Men är det inte det jäkligaste man kan vara med om när man ligger ner på isen? Och att det är en klubba som liksom hugger och liksom... Alltså och slår mot känsliga delar på kroppen. Är inte det, blir man inte livrädd då?
Alltså, det känns som att hela den här situationen, jag menar, det är en tekning och han dyker ner på pucken för att det bara är några sekunder kvar. Och Joel gör allt han kan för att gräva loss den. Jag tycker att det känns som en helt vanlig matchsituation som kan bli när någon vill lägga sig på pucken. Och så försöker han att gräva loss den. Det är inte... Jag tycker inte att det är mer än så. Sen... Så kanske man, ja, han får väl behärska sig lite om, jag tror inte man kan åka runt och göra sådär. Jag tycker ändå att situationen löste sig ganska bra, 2 matcher känns helt okej. Okay. Sen har jag aldrig varit någon fan av de här böterna, det tycker jag man kan lägga ner.
Nej. Kommer ni ihåg, det fanns ju en kille som la sig på pucken på en tekning på slutsignal i Skandinavium 1996. På samma sätt som Turväinen gjorde nu. Vet ni vem jag tänker på?
Nu gissar jag bara. Jag säger Christian Rotto.
Jag har ingen
aning. Det var ju Thomas Bulan Berglund, Luleås tränare. Aha. Så han måste ju... Ja, när aha. Luleå säkrade guldet, vet ni. Det här, så att det här, han måste ju nästan ha fått gåshud i båset Bulan när han såg Turväinen göra en Bulan.
Om vi ska googla på det, går det att googla fram eller YouTube fram om man ser då? För jag kan tänka mig att det var irriterat då bland bad boys i Göteborg då med...
Ja, alltså det var ju hela den matchserien var ju helt galen där.
Var ju galen, men...
Men det går säkert att hitta. Man får söka där på sista finalen där eller vad det var, så får man se då. Satt off. Precis, så han måste ju ha varit helt euforisk i båset efter att, eller om han till och med var han som sa åt Turväinen att nu lägger du det på pucken bara, 4 sekunder kvar.
Ja, det var så en lugn presskonferens efteråt, var det inte det? Jag vet inte, det var jag som tänker på det.
Ja, man behöver, ibland behövs ju den där lilla lågan tända, så det kan vara en fråga bara som gör att det liksom brakar loss. Nu kom ju inte den frågan riktigt. Jag såg att du ifrågasatte det på Twitter också, men...
Ja. Ja, men jag gick in och skulle kolla den här presskonferensen. Jag såg ju framför mig Rönnberg, Torsk, Hemmaplan, Luleå, Bulan, Turväinen. Jo, alltså det hade alla ingredienser.
Ja, men de kanske behöver den här frågan bara för att komma igång. De kanske inte vill liksom börja ställa sig och gapa om det direkt. Utan det behövs ju där. Hur, Roger, hur ser du på situationen i slutsekunden?
Ja. Det är ganska enkelt att få igång den där liksom. Det är som att tända brasan med någon, jag vet inte, napalm liksom. Så.
Nej, men det var väl så. De kanske ville fokusera på hockeyn, de journalister som var där. Och inte ha något rabalder om det där efteråt. Så att det får vi väl respektera, tror jag. Nyförvärv då? Vill ni veta vilka som har kommit in eller blir det långrandigt? Jag hade en lista här med lite sen vi snackades vid senast, och det har faktiskt hänt väldigt mycket i SHL. Orkar vi rabbla några eller ska vi ta bara de ni tycker är hetaste nyförvärven som har kommit in?
Ja, men dra lite snabbt så man liksom sitter i bilen och så får man aha.
Jag drar jättesnabbt. Johan Alm, comeback i Oskarshamn. Peter Holland har lämnat Djurgården, Emil Berglund har kommit in, Viktor Andrén har lämnat Brynäs, Joel Kjellman har gått till Växjö, Mattias Norlinder har återvänt till Frölunda, Fredrik Forsberg och Linus Andersson byter plats, den ena hamnar i Leksand, den andra i Djurgården, Andreas Borgman tillbaka i svensk hockey i Frölunda. Sen har vi Linus Widell som har lämnat Djurgården efter en minst sagt infekterad historia. Dick Axelsson har kommit till samma klubb från Brödernas Hockey och Sportbladet. Patrik Peppelund har återvänt till Färjestad från Tyskland. Och sen har vi Kristers Guldevskis som har kommit till Brynäs och ska bli deras backup-målvakt där. Vi har Henrik Haukeland som jag var inne på som har lämnat Färjestad. Vi har Cameron Schilling som har kommit till Djurgården från Abbotsford. Vi har Mikael Krutil som har anslutit till Växjö, en tjeckisk back som spelar JVM här. Ett par matcher som det blev. Josef Ingman har lämnat Djurgården och Filip Sandberg, HVs gamla guldhjälte, har gått till Skellefteå nu via TPS där han har spelat det tidigare under säsongen. Vad får du mest puls av, Mattias Kålan Karlsson, av detta?
Men jag får väl säga Joel Kjellman. Det ska bli kul att se Joel igen på. Jag spelade ju med Joel i Karlskrona. Jag tyckte han var otroligt härlig att titta just på. Så min röst får bli på Joel Kjellman.
Duktig framför mål, tycker jag. Ja, kör Thomas.
Men jag går igång på Cameron Schilling. Och hur många gånger har du och jag haft hans namn uppe den här säsongen?
Ja, även förra säsongen om inte. Jag börjar bli gammal så jag är lite sådär.
Nej, den här säsongen är det.
Ja, men det är säkert ett par, tre gånger i alla fall som jag pratat om honom. Men jag vill ju minnas att han var aktuell även förra säsongen. Så att, ett par, tre gånger skulle jag tro. Ännu fler.
Ja, men och då är det ju så att när du och jag babblar ett namn, då går man igång och man börjar rycka honom. Man börjar kolla, vad kommer han ifrån? Vad är det för någon? Jag har ju aldrig sett honom spela hockey, så jag ska ju inte liksom ge mig in på vad han har för skills. Han har okej stats i AHL. Jag fattar att han är trött på AHL. Jag fattar att han har gett upp NHL-drömmen då. Men han kommer faktiskt från Indiana, och jag har faktiskt bott i Indiana ett år, och det är liksom the heartland av USA. Och jag kan säga att de är så usla på ishockey i Indiana, så att jag är så fascinerad av hur en kille från Indiana där man stort sett bara käkar majs och kollar på basket, det enda som man gillar i Indiana. Hur man kan bli bra på hockey i den delstaten, det för mig är ett stort mysterium.
Det här låter ju som en intervju du bara måste göra med Cam Schilling. Får han berätta för dig lite grann hur han har gått, vilken väg han har tagit?
Ja, han kommer från Carmel. Jag gick faktiskt i high school inte så långt ifrån Carmel. Det ska bli spännande att lyssna med vad han gjorde för resa där från the heartland of USA då. Har du varit i Indiana någon gång, Kålan?
Nej, det har jag inte.
Nej, jag tror de hade något som hette Indianapolis. Jag tror faktiskt Wayne Gretzky spelade någon lag med Indianapolis Racers eller någonting sånt där i back in the days. Men jag tror inte de har något AHL-lag. Jag tror aldrig de har haft ett AHL-lag någon gång.
Det är ju snart 15 år sedan jag spelade AHL-hockey. Så jag har inte varit i USA sedan dess. Jag kommer knappt ihåg vart jag
var. Men sen har det ju hänt oerhört mycket när du rabblar de där listorna. Så det är ju helt fascinerande vad det öser in spelare då. Och det gör ju att det blir ett jäkla race framöver här. Om slutspelssträcken.
Jag tror vi glömde en spelare.
Sträcken och så vidare.
Ja, säkert.
Vilken? Mattias Norlinder.
Ja, men jag nämnde faktiskt Norlinder.
Gjorde du det?
Skulle jag vilja påstå. Ja, det gjorde jag. Däremot så nämnde jag nog inte att Jakob Olofsson hade lämnat Timrå för Björklöven. Så den vill jag väl... Den ska jag väl också nämna. Men vi får gå och lyssna i efterhand. Men jag tror att Norlinder flög med där mellan Kjellman och Fredrik Forsberg faktiskt.
Mm. Nämnde du Filip Sandberg till Skellefteå då?
Ja, det gjorde han.
Ja, det var den sista. Ja, det var den sista. Ja. HVs guldhjälte.
Vad tänkte du på med Norlinder och Kålan? Är det för att du går igång på honom och tycker att han är grym eller?
Nej, men jag gillar han. Jag tycker han är bra. Imponerande att Frölunda lyckas värva in två så pass bra backar i slutet på säsongen. Så blir Titans speltiden där, för de har ganska, ganska bra stabil backsida.
Ja, och om vi ska prata lite för season så är ju de ryktena som går nu, och du Kålan kan väl fylla i här för du är vår silly season kung då, så är det ju att Frölunda håller på, de öppnar upp för att skicka backar. Jag vill inte säga om det är Elliot eller vem det är, men det finns en diskussion bland sportcheferna här att det finns en möjlighet att få loss någon back från Frölunda. Och sen har vi fått in lite röksignaler från Schweiz här. Det har stått på sociala medier också att backen Dominic Egel funderar på SHL då. Jag fick någon rapport då från Schweiz att en bra kille kladdar med pucken för mycket. Det är så här favorituttryck. Det låter som lite som Wikegård kan säga. Kladdar med pucken för mycket. Men att han vill se att SHL gör honom till NHL-spelare kanske.
Ja, det är ju lite grann. Jag har hört Jägler där när du ändå nämner honom. Han har ju ett bra kontrakt med Davos, men är väl ändå lite sugen att eventuellt och kanske förkovra sig ytterligare i SHL på vägen mot NHL. Jag har ju också läst att Frölunda, man har dragit lite slutsatser att Frölunda skulle vara där på grund av att Martin Plus hjälper honom lite. Och Martin Plus har ju spelat i Frölunda. Men det jag hör är väl att Frölunda inte är huvudalternativet om Jägler kommer till Sverige. Vidare så har jag också att Mattias Tjärnqvist inte blir kvar i IK Oskarshamn som tränarstaben där. Det är väl, Philander har väl förlängt, Jakobs funderar väl, och det jag hör är att Tjärnqvist inte kommer att vara kvar där. Det är väl lite sånt småsurr som vi hör. Sen var det lite fascinerande med Patrik Thoresen där. Hockey News
jag gick igång på den nyheten enormt. Ja, för att ja. Han var ganska stor några år i Djurgården och hade en jättefin NHL-karriär. Och jag tycker det är häftigt att de försöker rycka och slita precis allting som finns då. Nu vet jag inte riktigt, nu läste jag någon text i... Ja, du kan ju alla norska mediebolag. Vi jobbar ju för ett också. Men vad heter stortidningen som bevakar?
Hamar Arbeiderblad.
Ja, de hade någon jätteintervju där med pampen i Hamar, och han sa nej, vi ligger långt ifrån varandra, men jag tror att det är bara en förhandlingsgrej. Jag tror att Petter kommer Patrik Thoresen kommer hamna i Djurgården. Sen undrar man lite hur fansen ser på det här, för han lämnade ju Djurgården, han har skrivit ett stort avtal med Djurgården för, ja, nu blir man så årvild här, men för massa år sedan, men lämnade ju redan efter ett år, och då vet jag att han hade ett krav på Djurgården, det är att han skulle ha en stor lägenhet i centrumnära. Och det var ett jätteproblem, för han hade en ganska stor familj, Thoresen. Har du koll på hans sociala liv? Hur stor familj har han, Abris?
3 barn tror jag, eller 4 till och med. Något ja, sånt. Bara en fru vad jag vet i alla fall.
Jag vet att det var en jätteutmaning för Djurgården att få en lägenhet som var centrumnära. Och sen lämnade han efter ett år. Fansen var ju inte glada liksom då.
Nej. I det läget de är nu så borde de bara tacka och ta emot om han kommer.
Fast fans funkar inte så, Kålan.
Nej,
man glömmer inte.
Jo, men det gör de väl lite grann. Dicken var väl inte så populär heller, men han kom ju tillbaka, så det vart väl helt okej liksom, så där. Han har väl fått mycket skit.
Marcus Nilsson, ni kommer ihåg Marcus Nilsson, han kom.
Ja. Det var väl en annan sak kanske.
Ja, fast han lämnade ju. Ja, de åkte ju visserligen.
Men Thoresen flyttade ju ändå hem till Hamar. Det är lite så här familjelägenheter tror jag när man köper. Hade han flyttat till HV liksom så här, Thoresen, så tror jag det har varit en jäkla skillnad. Men nu åkte han ju ändå hem till Storhamar liksom.
Läs kommentarerna under artiklarna i alla fall, så får ni väl se om ni ändrar uppfattning.
Usch, det är så mycket elaka kommentarer.
Det finns troll överallt. Ja. Vi ska inte läsa det.
Grabbar, P.O. Larsson har sprungit milen med råge nu. Vad tycker ni? Ska vi börja runda av? Eller någon som har någonting som vi har glömt eller som ni vill förmedla?
Vill du tillföra Silly Season någonting, Kålan?
Nej, du måste sluta säga så här till mig. Jag kan egentligen sätta min mic på mute när ni börjar prata om det där.
Har du sett Rivik i någon buske där i Leksand under juluppehållet? Eller?
Ja, eller för alla. Nu går det för honom.
Jag har inte sett Rivik, tyvärr. Får väl hoppas att han dyker upp. Det hade varit kul. Men det är väl inte att hoppas på den här säsongen kanske.
Så... Det beror ju på om Torpedo missar slutspel. De har väl 10 matcher kvar. Och jag tror 5 matcher upp till, eller 5 poäng upp till att de ska klara slutspelet. Det ser tufft ut för dem, men nu kommer ju covid in också, så nu är jag övertygad om att de kommer liksom, ja, stänga KHL ett tag, och det gör ju att då hinner man inte riktigt få det här klart innan 15 februari.
Ja, jag kom på förresten en sak jag kan bidra med till silly season. Jag fick ett erbjudande om att spela en division högre upp och hjälpa ett lag i kvalet. Det, så mycket kan jag bidra med i silly season den här gången.
Hockeyettan eller? Hockeyettan?
Nej, tvåan.
Tvåan blir det. Ja, just, jag kan inte räkna.
Aha.
Jag kommer inte ihåg om det var
Ors,
kan det ha varit Orsa kanske? Ore eller Orsa?
Ja, var det Lust som ringde?
Nej, det var någon annan som ringde.
Okej. Var det stora pengar?
Nej, det vet jag inte. Vi kom aldrig så långt. Jag sa att jag var väldigt nöjd med min tillvaro i Häradsbygden, så att det fick bli det.
Ja, jag kan inte hitta ett bättre sätt att avsluta den här sändningen än att Orsa har försökt värva Mattias Karlsson. Det tycker jag är en värdig avslutning faktiskt.
Eller att Kolan ratar en högre serie för att fortsätta med poddlallarna.
Ja. Nej, det är fint. Jättekul att surra med er, boys. Nu tycker jag att vi rundar av så inte lyssnarna hinner tröttna på oss.
Låter bra. Det var kul att få vara med igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Samuelsson.